Jaha, då säger jag återigen Guds frid. Och vi som då är samlade här ikväll, ska vi fortsätta tredje och sista delen i det här ämnet som jag fått med Guds nåd och hjälp förmedla, nämligen den stora staden, eller Babylons fall. Ett väldigt högaktuellt ämne när vi ser hur det ser ut i vår tid som vi lever i. Och det här, vi kan ju också säga som så att vi har ju också läst genom historiens gång. Det här kortfattat lite, de här tidigare delarna, så är det ju då att vi har gått igenom speciellt flera av de här stora berömda världsrikena med sina världsledare och huvudstäder. Och vi har också tittat lite på en del olika organisationer som har funnits och finns, som är verksamma i de här stora metropolerna. Och det här, jag också det här under de här veckorna när jag har hållit de här studierna, har jag också varit mycket i bön och bett i vår himmelske fader om vägledning och hjälp när man ska förmedla sådana här saker, för det är ju inga lätta saker. Och vi vet att Uppenbarelseboken är ju förut en rätt intressant bok, 22 kapitel, och den är väldigt intressant, men det är väldigt svårt tolkad. Och jag brukar säga, när man börjar ha bibelstudier ur Uppenbarelseboken, får man nog verkligen nästan både rannsaka, bedja och fasta när man ska tala, för det finns så otroligt mycket tolkningar. Och jag kan ju säga att det har skrivits enormt mycket böcker om Uppenbarelseboken. Det har varit mycket artiklar i många olika tidningar. Och nu tittar jag här för ett par dagar sedan på internet, där det är flera andra förkunnare som just behandlar Uppenbarelseboken också. Så de går igenom för kapitel, för kapitel, kapitel. En som heter Sven Almqvist har ett program på YouTube där han sitter och samtalar om Uppenbarelsebokens alla kapitel då, och så vidare. Men jag tänkte vi skulle lite titta nu på de här med den stora staden. Och det här, ni som har då varit med de här första och andra delarna, kanske tänkas bli en liten repetition, men det finns ytterligare små detaljer jag vill tillfoga i det här tredelade studiet, så att det här vi får, som man ser, knyta ihop säcken sen. Och som jag har sagt också, att det här som jag då har tala över och informera om, så finns det att läsa då i Bibeln, Uppenbarelseboken, men också i de vanliga historiska böckerna finns det ju mycket information. Och dagens internet kan man bara slå fram och så får man hur mycket upplysningar som helst. Till exempel, du slår fram Nebukadnessar, du kan få hela hur mycket som information om honom idag. Och till exempel Babylon då, det första riket guld med guldhuvudet. Men vi ska lite här titta på det här, en del saker ytterligare. Och det här har jag ju läst många gånger ur Johannes Uppenbarelse, nämligen Babylons fall, kapitel 18. Och här har jag hittat en del intressanta tolkningar som då är personliga, och var och en som lyssnar till det här får ju själv bedja, ödmjukt, rannsaka, ta del. Men när man talar om den här stora staden, så har jag hittat ungefärliga 6 intressanta punkter som skulle tänkas också kunna sättas på en stor stad, typ som då kan man gå upp till organisationer och sammanslutningar. Och det första är ju då internationella religiösa organisationer. Och där har jag försökt läsa mycket den stora staden. Så vet vi ju, Rom finns ju, det här stora Peterskyrkan. Och vi vet ju att, jag vet nu många hur katolikerna, men ganska nästan bara 1 miljard katoliker idag, som då finns i Sydamerika. Ni känner ju till den, som har varit i Dominikanska republiken, det är katolskt då. Så största delen av Sydamerika och Mexiko är ju katolskt, och ungefär halva USA också, och ungefär halva Europa är också katolskt. Så att ser man i Europa idag, av Europas invånare, så tror jag att katolska kyrkan är den största religionen i Europa efter det här lutherska då, som de andra religionerna. Så. Och vi vet ju att påvekyrkan, och har ju genom många historiens gång också dominerat politiken, var faktiskt de som stödde då Ferdinand och Isabella, Spaniens regenter. Och då var ju Spanien ett stort imperium, och vi känner ju till Kristoffer Columbus och alla de här som for över till det här Sydamerika och Centralamerika. Och någon av er har säkert sett en film som heter det här The Mission, som handlar om hur jesuiterna kom till Central- och Sydamerika och med våld omvände då indianerna till exempel. Och de var ju också ute efter det här guldet då, som att de skulle få till sina kassor då. Så att vi vet att under de första, kan vi säga 1100-talet, 1213, 1400, 1500-talet, så var ju katolska kyrkan en dominerad politisk och militär och religiös maktfaktor. Det har vi ju hört om. Broder Stig Andreasson har ju talat mycket om det här. Jag tror Jan Egel har berört det och många av bröderna i Maranataförsamlingen. Och det finns ju mycket böcker också om just det här katolska kyrkan då, fram då till 1600-talet när det blev det här Luther, som ni känner till, spikade upp de här berömda teserna, och då blev det ju en brytning, och då kommer det här lutherska, och då blev ju påvedömet och rädd och aggressivt, och så blev det här 30-åriga kriget, och så kom ju då Sverige, Finland och Gustav II Adolf med, och så började ju då lutherska läran spridas. Så att där kan man ju säga den stora staden skulle också kunna vara en bild på det här Rom och katolska kyrkan idag. Samt alla stora samfund, kyrkornas världsråd till exempel. Jag tänker alla stora världsreligioner går ju ihop, eller är ihop. Och jag tänker alla stora frikyrkosamfund som också sitter ihop i det här stora paraplyet. Så att där skulle man kunna ha som en just bild på den stora staden. Internationell religiös organisation med alla religioner under den enda spira, nämligen då påven då. För vi har ju sett genom åren att de har kommit alla de här övriga religiösa ledarna och bugat och bockat sig för honom, och han har tagit emot dem allihopa. Så att där kan man ju se som en tolkning. Sen kan man också säga att internationella affärskoncerner också. För vi vet också att många stora kyrkosamfund idag står ju bakom de här industrierna idag också. Och så finns också de här stora finans- och bankkoncernerna, skulle man också kunna lägga som den stora staden och det här Babylon. För vi vet också att Vatikanen har ju en bank som heter Bank of Vatikanen, eller Vatikanbanken om man ska tolka och uttyda det. Och så finns det flera andra som har de här stora finanskoncernerna under sin sold. Och så kan man också säga internationella industrikoncerner också, för vi vet ju att det finns ju vissa stora religioner där som har investerat i vapenindustrin och dylikt också. Och sen kan man också säga att flera länder som till exempel går ihop, och det här har vi då EU. Vi har ju Bryssel som en huvudort i det väldiga EU-imperiet. Och så kan man tänka att alla huvudstäder skulle kunna vara som förstäder till det här Bryssel. Så det är som också en storstad. Och ser vi då tillbaka så alla de här punkterna som jag räknar upp, så de finns ju en storstad idag, oavsett om det är Moskva, Kiev, Stockholm, Helsingfors, Oslo eller vilken stad som helst, så finns ju allt det här samlat i en stor stad, alltså en huvudstad. Så att det här är ju det som jag tar fram. Och så vet vi också att det finns mycket så här stora internationella läkemedelskoncerner och laboratorier och dylikt. Och många sådana har också anknytning att det är många, tyvärr, stora samfund, religions, de här som har intressen i det också. Men så att det här är ju som en tolkningar, men som man tänker den stora staden, att går vi tillbaka så vet vi att Romarriket var ju världsrike. Hela Medelhavet var ett stort romerskt innanhav. Och det här Rom var världsstad. Vi vet ju om Paulus, han fick ju resa till Rom, sista resan också. Han var ju sista tiden där och fick ju skriva de här fångenskapsbreven. Så han fick ju se den här stora metropolen Rom då han det här kom dit och som fånge då, och fick då lida martyrdöden då. Så att där har vi också en riktigt stor metropol, Rom då. Och det var ju också centrum för religion och handel och sånt. Och liksom alla de här stora imperierna som jag nämnde här, de här tidiga lektionerna av Ari. Och idag har vi ju då EU som en stort imperium, som ett nav. Vi har USAs förenta stater idag. Bland annat vi har Kina som går enormt framåt. Och nu ser jag ju också att med tanke på den här stora staden nu också, så lär det finnas i Saudiarabien att de har börjat bygga sådana där typ megastäder. Och vi har ju sett i Kina, de här stora städerna, många står ju tomma idag, husen, därför att folk har inte råd att bo i dem. Så det står flera stora stadsdelar, städer, helt tomma, skyskrapor, mastodontbyggd, till ingen nytta. Och där ser man det här högmodet, att vi vill bygga, stod upp det här, man hör det här vill. Det var ju en i historien som också sa samma sak. Jag vill stiga upp. Jag vill sätta mig på Guds tron, berget i norr. Samma jargong hör vi idag, men under andra termer. Men det här, trots allt, så är vi ju glada och tacksamma att vi som är här, vi är ju gäster och främlingar på denna jord. Och vi har ju ett land som väntar där fred, frihet och ro råder. Och medan vi är här på denna jord, för vi har ju en ny huvudstad som väntar, det nya Jerusalem. Och dit vi ska, och vi har ju så mycket sånger i Sälaren om det här, till exempel till en stad jag är på vandring, och jag har hört om en stad ovan molnen. Så att det finns ju många härliga sånger i både Sälaren och de andra sångböcker som tar upp om den här framtida staden som vi en gång ska få bo i. Tillsammans med alla som har gått före, och när vi är hemma slutgiltigt, och det här. Få möta då de som har gått för, men framförallt vi ska få se konungarnas konung och herrarnas herre Jesus Kristus. Och jag har tänkt många gånger, hur ska det se ut den dag i det nya Jerusalem? Men ja, vi får vänta och se. Men hoppeligen att vi får tåga in i de här stora portarna och komma in i en stad. Och jag tänkte att det är för evigt vi får vara med. För evigt, då behöver inte vi skiljas nog mer eller någonting sånt och så. Men när jag också tänker på när man läser om de här stora städerna, så vet vi ju också att i historiens gång så har ju Gud inte tyckt om det här. Och det här lite nu ikväll ska jag ta lite, kanske lite väl knegliga saker, nämligen lite, många av de här stora städerna har ju fått uppleva stora katastrofer på grund av att de har varit ogudaktiga och att man har vikit av från Guds väg och agerat på egen hand. Och Bibeln har ju, som ett exempel, kan jag ta då Sodom och Gomorra. Till exempel, de gick ju under på grund av att man det här inte itkade barmhärtighet mot de fattiga. Man förtryckte de fattiga och var oreda, både en och det andra. Och vi vet ju att Abraham bad för Sodom och Gomorra, den här slätten, att finns det 50 rättfärdiga skonade och så vidare, och ända ner till 10. Och Gud sa, finns det 10 rättfärdiga så ska jag skona staden för deras skull. Men det fanns ju ingen rättfärdig. Så att Gud fick det här, sänka de här två städerna och hela Siddimsdalen då i en jordbävning och gasexplosion och jordbävning, så försvann hela området då. Lot och hans fru och döttrar var enda som blev räddade. Men hon svängde sig om och blev en saltstod. Men Lot och döttrarna, de kom undan. Men Gud hade inget val. Han måste förstöra de här städerna i och med att ondskan var så stor i dem. Och vi vet ju också vad som hände med alla de här stora världsimperiets huvudstäderna. Babylon försvann. Och det här Xerxes huvudstad försvann. Alexandria försvann. Rom försvann för att byggas upp. Och många andra stora städer har fått uppleva tsunamis, jordbävningar, vulkanutbrott, krig och så vidare. Och vi kan ju bara till exempel ta Lissabon 1755. Svår jordbävning förstörde ju nästan hela stan. Och det var också på grund av, det var någon det här, jag tror det var några kristna som bodde där som hade bett till Gud att någonting måste ju hända, för det var samma influenser där som typiskt Sodom och Gomorra. Men de menade att det var Gud som tog i med Lissabon 1755 och förstörde staden, jordbävning. Sen har vi Messina i Italien och Reggio på början på 1900-talet. Samma sak, det var samma situation. Gud hade inget val, han måste ta itu med de städerna. Sen har vi San Francisco i början på 1900-talet, 1920, som också fick uppleva jordbävning. Och sen genom årtiondena har vi ju hört i USA har skakats av jordbävningar längs västkusten och så vidare. Och vi har också sett i Europa det är ju flera stora städer som har upplevt jordbävningar och dylikt. Och hur det har påverkat börsen och alltihopa. Och speciellt Japan har ju haft svåra jordbävningar. Stora städer, massor, vi tänker ju Tokyo och alla de stora städer har ju skakats av jordbävningar. För det står ju här också i Johannes uppenbarelseboken om det här. Ska vi se så jag hittar rätt. Det här då är kapitel om domen över den stora kökan då, som ska vara benämnd just på det här. Stora världsreligionerna då. Men här står det också med en stor jordbävning som gör att den stora staden störtar samman bland, i tre delar. Och om någon skulle fråga mig så kan man nu lägga ut det på alla de här stora jordbävningarna som har drabbat historiskt, alla de här stora metropolerna som det här. Och många menar att det var ett Guds straff. För att man har inte lytt Guds bud och man har som till exempel inte övat barmhet mot de fattiga. Man har skott sig på folk och så. Så har Gud haft inga andra möjligheter än att det blir katastrof. Och jag hade ju tecknat upp de här städerna som då Babel, Nineve och så Persepolis, Aten, Rom, Madrid, Paris, London, Tokyo, Berlin, Moskva, Washington och Bryssel. Vad jag nu vet så de flesta av de här städerna som jag räknar här har ju ännu inte upplevt några jordbävningar. Men jag tror Rom och Aten har någon gång skakats och även det här Persepolis och Babel då, Nineve bland annat. Men de andra städerna har ändå inte fått upplevt jordbävningar och så. Men det har ju varit andra saker som har hänt. Ja, var det mycket terrorattentat bland annat och mycket annat. Och vi har sett hur börsen ibland har lyst på rött. Nu för några dagar sedan såg vi ju börsen i Wall Street lyste ju bara rött överallt och på grund av de här finanskrisen nu med tullarna då trampar ju nu börjar lägga tull och nu börjar ju folk bojkotta honom. Kanadenserna plockar bort amerikansk sprit och allt från hyllor och allt och för att visa att vi kommer inte att köpa amerikanska varor. Sverige läser jag idag att de har börjat uppmana folk att inte köpa amerikanska varor. Börjar helt enkelt bojkotta. Så att vi ser ju här att när de här stora imperierna börjar komma in i varandras områden. Då blir det ju konfrontation. När de här stora mastodontstäderna med länderna börjar göra anspråk. Och så vidare. Men vi vet ju som sagt var att det här med den stora staden. Så är ju omtalat i olika termer. Jag nämnde en del här nu. Och det finns ju mycket spekulationer också om det här. Vilket inte vi ska gå in på. Men jag kan ju säga också här när det är den stora staden. Att jag läste en bok. Och den hade ett titel som hette Civilisationens sista hurra. Och det var ju en bok och jag blev väldigt mycket frågetecken då jag läste den. Jag tror det var en amerikansk jude som hade skrivit den boken. Och där talar han om en superstad i ändens tid som då skulle symbolisera den stora staden i uppenbarelseboken. Men jag blev väldigt fundersam då jag läste det här. Men jag kan kortfattat säga hur han såg ut den tolkningen. Och det här var ju en renodlad tolkning. Och han nämnde då att det ska ha funnits tre stora centrum i den här megastaden. Först ska jag vara i Bagdad och Istanbul och Rom och sen Jerusalem som ett religiöst centrum. Och områden mellan de här fyra punkterna ska ha varit bebyggt med bostäder och stad. Så det ska vara en stad och de har räknat ut att den här staden ska vara nästan 2000 kilometer lång och cirka 100 kilometer bred, en mastodontstad. Och då hade Rom centrum funnits, Istanbul centrum, Jerusalem centrum och Bagdad centrum. Och alla stora världsreligioner i ett, en tolkning. Och den stan påminner ju till sig mycket om New York. Och där hade de sån teknologi att där fanns ju det här berömda AI-teknologin. All energikälla var kärnenergi, där gick lokomotiv och allt med kärnbränsle och... Och det var riktigt ett paradis nästan för de här miljönissarna när man läser det här. Men jag blev väldigt fundersam. Men det var ju som en tolkning av en stor stad. Men som vi hör här som jag läste upp att det här kan betyda väldigt mycket. Och det här är ju säkert många som också har ställt frågorna om de här, vilken är staden som Bibeln nämner, den stora staden i ändens tid. Det vet vi faktiskt inte. Och med tanke på den stora staden, den kan vara kanske 1-2 miljoner invånare. Vi ser ju de här stora megastäderna där. Vi har ju till exempel Moskva, och nu har det räknat med 12 miljoner, London 12 miljoner, Paris ungefär lika stort. New York ska väl nästan vara upp mot, ja, jag har hört vissa mot 20-25 miljoner. Och i framtiden har de räknat ut med att Washington och New York, Philadelphia skulle kunna växa ihop och bli till en mastodontstad. Det finns väldigt mycket intressant att läsa om, mycket tolkningar som också skulle vara en bild på den stora staden. Men vi vet ju att oavsett så kommer den här stora staden att förgås en gång, som vi läste här i Johannes uppenbarelse kapitel 18 om Babylons fall och den stora stadens fall. Men då kan också någon tänka då att har det funnits kristna i de här städerna? Absolut har det funnits, och det är väl kanske det som också har gjort att många av de här städerna är skonade ännu idag, i och med att det finns bröder och systrar som till exempel går ut på gator och torg och förkunnar evangelium. Hörde det här unge brodern Noah åkte till Bryssel och förkunnar evangelium på gator och torg. Broder Nikolas, jag var ute här i lördags på torget i Vällingby och fick dela ut material och samtala med människor. Vi har flera andra bröder som är ute frimodigt och förkunnar evangeliet. En syster som syster Gertrud pratar med har gitarren och går ut och sjunger på marknader och torger och allt. Och jag tror att det kan vara en och det som håller tillbaka det här som ska drabba alla de här stora städerna en gång. Att det finns en och tack och lov människor som har ett uppdrag. För att vi minns ju Abraham bad att Herre, finns det 10 människor så skona staden för deras skull. Men det fanns ju inte. Men tack och lov, Stockholm finns ju bröder och syster som ännu förkunnar evangelium idag. Och vi är vi som sitter här bland annat, och många andra som vi känner. Och i alla huvudstäder så finns det ännu folk som gör de här uppgifterna. Sen den dagen när de är borta, då kan man räkna med att då blir det ju annan som tar över jorden, antikrist och det nya riket tillfälligt och 7-årsperioden som många tolkar. Och då är ju alla de här som stod på gator och torg borta. Och då är ju uppdraget klart. Och vad blir det kvar då? Massa katastrofer och allt går ju under då. Men tänk att ännu, där är ju nådens tid. Att vi får alla vi som bor i de här stora huvudstäderna och andra städer också för den delen. För kunna evangelium och ge traktater, anlolikamlig spis till våra medmänniskor. Så att när man läser och studerar historiens gång om de här stora metropolerna, att många har ju försvunnit, men flera är ju återuppbyggda. Till exempel Rom är ju uppbyggd på nytt idag. Och så det här som var Babel då är ju numera det här Bagdad, Irak. Babylon heter ju numera Irak idag. Och så har vi då Iran då, finns ju Teheran och ju gamla perser. Persien, Perserriket. Och Grekland och Aten. Aten är ju också uppbyggt idag, ganska stor modern stad. Och självfallet då Rom i Italien då. Och där finns ju mycket, mycket historiska minnesmärken och sånt. Och så ska inte vi heller glömma Jerusalem också, som finns redan omtalad när prästen Melkisedek var väl som då Abraham hade befriat Lot, och så kom han då Salem, redan då på den tiden fanns Jerusalem som de var kanske bara som en mindre ort då. Men så där har vi också en stad som är väldigt det här intressant då. Säkert det finns det mycket att kunna ha bibelstudier om Jerusalems historia och Jerusalem, vad jag betytt i historien och vad den betyder idag och i framtiden. Väldigt intressanta studier som man ska kunna gå igenom och titta just på Jerusalem, som också är som ett nav för stora världsreligioner. Judendomen, islam och kristendomen finns ju alla tre i centret. Och tittar du på en karta så är ju Israel i mitten, så alla de här stora. Så att det dras emot det här centret nu här som vi ser. Så att det stundar ju verkligen spännande tider. Och så. Men så länge vi lever på denna jord nu och finns till, så brukar säga vi gör vad vi kan göra. Vi gör som alla profeter gjorde flera var ju de här stora städerna och predikade, Jona och Nahum har vi ju, många andra som fick stå i de här stora städerna och predika Guds ord. Vi har ju i vår moderna tid på 50-talet var det också flera förkunnare som gav allvarliga budskap och profetior. Det här Birger Claesson till exempel och flera andra. Emanuel Minos. Och så var det en finsk missionär som hette Jukka Rokka som beskrev hur såg ut i Finland på 50-talet i städerna då. Så att det har funnits många profeter som i modern tid. Och Wilkerson, till exempel David Wilkerson, han har ju sitt mycket innan han då lämnade det jordiska. Nu skriver mycket böcker som är väldigt intressant. Synen är ju den mest lästa boken. Sen finns ju också det här Stöt i basun och Festen är över. Där tar han ju mycket om hur det ska gå för USA i ende tiden. Och så. Men ännu så finns det ju kristna där också som gör vad man kan göra, rädda så många möjliga människor för evigheten, för kunna evangelium. Och det får vi göra nu, vi som bor i de här stora städerna, även vid de små orterna också. Så att det här, men tänk som sagt var, jag nämnde här att vi sjunger ju mycket sånger i Sälaregn om det nya Jerusalem, till en stad vi är på vandring. Och jag har hört om en stad ovan molnen, och jag vet ett land, ett skönt och härligt land. Så att det är så många härliga sånger som talar om det här framtida landet och framtida staden som vi ska få vara i. Och det är ju en bön och önskan att det här, vi ska få vara med där allihopa den dagen. Och jag kan bara kort lite till det här nu som jag nämnde om här. Nu läsa lite som jag noterat om de här stora städerna. Så har jag skrivit det här att, men märk väl, alla dessa städer som jag räknar upp då ligger bredvid kuster, och många av dessa städers mark är sårbara. Under dessa finns förkastningslinjer där jordbävningar uppstår. Och där har vi ju en berömd förkastning i USA, San Andreas-förkastningen. Den var väl 400 kilometer lång, en reva som de räknar med ska öppnas i ändens tid. David Wilkerson hade profeterat Kalifornien med cirka 30 miljoner människor ska hamna i Stilla havets djup. Alla städer, Los Angeles, San Francisco, Oakland, och de här kommer att hamna på Stilla havets sjöbotten enligt honom då, om man läser profetia om västkusten i USA. Så att, och som vi läste här också, att mycket är ju också orsak på grund av synd, ondska. Men ändå, det finns ju församlingar där idag nu som förkunnar budskapet. Därför är ju uppskjutet de här domarna. Men till slut när allt är klart och den sista fått höra evangelium och får vi räkna med en uppryckelse, och då är det ju fritt fram. Och då kommer ju allt det här att skölja över de här städerna och vår jord då. Och då kan man ju bara läsa kortfattat de här tjuvbasunerna och skålarna då, vad som ska ske. Men tänk att, som jag sagt många gånger förr till detta, att ännu idag 2025 får vi predika evangelium, vi får ge uttidning, traktater, vi får ha radioprogram, använda internet, samlas till möten. Och tänk, jag tackar faktiskt verkligen vår himmelska far att vi ännu kan förkunna evangelium, för jag upplever att vi är ganska rätt långt in i det här tiden som ska komma, men allt har ju sin tid och vi får vara ödmjuka, men att vi ännu har möjligheten att förkunna evangelium, för det är ju vi som får predika det här frälsning, och vi får det här, ja, kära Jesus, nödga människor, att de får upp ögonen för det här stora systemet som nu hela tiden kryper på oss. Och jag brukar säga mycket att jag läser lite på internet på dagarna också och tittar speciellt nu alla de här stora städerna, så finns ju mycket AI-tekniken, artificiell intelligens till exempel, som är väldigt, jag är väldigt skeptisk till den där tekniken. För att man har räknat med att mycket av de här framtida städerna ska ha sånt övervakningssystem, som till exempel att jag har lekt med tanken och funderat att man säger så här att om vi får uppleva detta så skulle det kunna bli ett sånt scenario att till exempel om inte vi vill gå in under systemet, så kommer inte vi in i affärer. De fryser alla våra bankkonton. De tar reda på, kan de skicka ett meddelande om du är för och så, om inte så close, så stänger de allt och så klipps du bort från alltihopa. Går du fram till en affär, kommer du aldrig in. För att då är du ute ur systemet. Och jag räknar med att det här AI-systemet i framtiden ska kontrollera. Försvarsmakten idag satsar enorma summor nu på det här drönarna och AI-teknologi. Ukraina speciellt. Och Finland och Sverige och många, många länder satsar på det här med drönarteknik och övervakningssystem. Men även ryssarna är inte dåliga, de heller inte. Och det är ju det här som kommer säkert att finnas i de här stora städerna i framtiden då. Det ska vara det här totalitära kontrollsystemet. Så att vi får vara verkligt visliga och ödmjuka. Och beda varje gång man slår på nyheterna. För jag har tänkt att det kan komma dagar inte man får sig till att betala med pengar och mer. Och kanske också får en fråga, vad tycker du om systemet idag? Om man blir negativ så kommer du aldrig in i någon matvaruaffär och mer eller någonting. Och du, all dina konton fryses. Och så. Kina har de ju så idag vissa saker att de kan följa med en människa hur mycket han eller hon är trogen regeringen och ledningen och börjar det sjunka. Då kan du få påhälsningar och i bästa fall då blir utsluten ur det här ur systemet. Men som sagt var, allt är ju nog inte mörkt med de här drönarna och så och tekniken. Inom sjukvården använder du att de fraktar mediciner bland annat till svåra ställen. Så det finns ju kunskapens träd på gott och ont. Men frågan är, hur hanterar man den här kunskapen? Använder man det till det goda eller till det onda? Men personligt själv så upplever jag att det här används mest i ondskans intresse. Alla försvarsmakter och all myndighet kommer ju använda det här. Och det här kommer som jag har sagt i flera. Jag har faktiskt blivit utskälld av många. Men jag har sagt att är vi kvar på denna jord så kommer vi att få konfronteras med det här systemet. Och om vi då inte vill vara med, så då är vi utestängda alltihopa och då kan de börja spana efter oss. Som en mobil till exempel. Trycker du bara på en knapp nu så ser de dig sagt var du är. Jag skrev Stig-Erik Westman så var jag markör och var jag finns adressen och alltihopa. Och jag sa åt många av mina bekanta. Tänk om jag får ett meddelande. Stig-Erik, vad säger du om det här stora systemet? Är du för eller emot? Och säger jag nej. Så kan jag bara komma att ja, då stryper vi allt vad du har på bankerna och allt du kommer till sin affär. Så tror jag att det kommer att bli. Och det är min personliga tolkning. Så att vi får vara väldigt ödmjuka, så jag har sagt både till mina föräldrar och många andra att kanske de som riktigt står utanför får göra som Elia. Får maten för korparna. Det kan bli sådana saker också. Och då får man bedja, Herre, mitt dagliga bröd, ge mig idag. Och så att, och det här är ingenting att skrämmas för, men jag känner ändå lite spänning, men jag förstår att vi måste ju ha det här systemet och anlita det, men så länge det är gott, men vi vet att det kommer att finnas en baktanke i framtiden. När alla de här stora städerna blir mer och mer centraliserade och övervakning och allt och sånt, så att det kommer att finnas i den stora staden i ändens tid. Om det då är flera städer ihopkopplade i en stor stad, det vet inte jag. Får vi se hur framtiden ser ut. Och är det så att vi får vara med och börja se det här ta form och vi kanske får börja smaka på det här, så är jag nog övertygad om att då kommer nog Gud att hålla sin hand över. Så vi kanske som från Elia får mat från korparna. Han fick ju kött och så hade han vatten att dricka ur en bäck. Han sa att det kommer en torka på 3,5 år över Israel. Och det kom ju också. Och de sökte efter honom men de hittade honom aldrig. Han var ute i öknen. Gud såg att korparna kom med kött och så rack han vatten ur bäcken. Men till slut så torkade ju bäcken ut och då började han ju lite klaga till Gud. Men då sa han, stå upp och gå till kungen. Och då blev ju det här enorma kraftmätningen på Karmel. Så fick de ju se med vad som verkligen gav regnet sen och så. Så att det här var då det sista i det här bibelstudiet jag hade att förmedla. Jag har haft 3 delar nu och det här... Som en liten avslutning till det här nu som jag tagit upp här, så ska jag läsa det här sista kapitlet i Uppenbarelseboken som en punkt då om vad som väntar oss den dagen vi det här riktigt får komma till det riktiga hemmet. För vi vet ju att många med tolkningar, vi kommer att uppleva 1000 års rike på jorden. Hur det ser ut vill jag inte spekulera i eller något. Det finns enormt mycket böcker skrivet om hur det kan tänkas se ut 1000 år när ett jordiskt fridsrike och sen ska det komma ett kort uppror igen och sen evigheten. Så att det får vi lägga fram till ett annat tillfälle. Och jag ska då kortfattat då, som säger summarum, att de här tre delarna då, jag försöker lyfta fram lite som jag upplever vad jag vill nämna till alla som nu tar del av det här och förmedlar det vidare, att det här vad jag tror är den stora staden. Det kan vara ett stort politiskt religiöst system, men man kan också sätta på stora olika företag och koncerner och en stor huvudstad med flera mindre städer bredvid, som en, tänker som ett ekerhjul, du har ett hjul då och så har du ett centrum med nav och så ekran som ras till då. Och så har du själva ringkanten, då kan man ju ha som städer utplacera och så. Så att det här var det jag ville ha framfört om de här tre delarna. Och det här, vi vet ändå trots allt att Gud han har full kontroll. Och allt står ju skrivet i de heliga skrifterna. Många Bibelns profeter fick ju se det här gå i uppfyllelse. Mycket har ju redan gått under vår tid har vi ju sett. Och mycket ska ju ske nu i framtiden. Och då är den stora frågan också, vad ska vi få vara med om innan vi ryckes Herren till mötes på skyarna? Men som jag sagt till en del, och jag säger det igen, är det så att vi ska få konfronteras med det här stora systemet och det kan börja ställa sådana frågor, då vet vi att då har vi nog Gud med oss och han står på vår sida. Och är han med oss kan ingen vara emot oss. Och jag ska då avslutningsvis läsa Uppenbarelsebokens sista kapitel som en slutkonklusion till de här tre delarna. Och det här har lästs många gånger på möten och samlingar. Broder Sebastian har nämnt det här många gånger och många med honom. Och det här, vi ska se den nya himlen och den nya jorden. Så vi kan ta kapitel 21 och så tar jag en del verser i kapitel 22. Men vi tar kapitel 21 i Johannes uppenbarelse och så läser vi här då i Jesu namn då om den nya himmelen och den nya jorden. Och så står det så här då. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa det, se, jag gör allting nytt, och han sa det, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa det också till mig, det har skett, jag är alfa och omega, A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Och så kommer de här då som inte har varit redo, men de fega, de otroende och de kändiga mördarna och de otuktiga trollkarlarna, agudadyrkarna etc. ska få sin del i kön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Och här är det nya Jerusalem, kortfattat. Att staden hade en stor och hög mur med 12 portar. Och över portarna 12 änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar. I norr 3 portar. I söder 3 portar, i väster 3 portar. Och stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, namnen på lammets 12 apostlar. Och så skrev han så här att, och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med en mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Och som om muren då, han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Och så var muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Och sen kom de här olika grundstenarna då, jag ska inte räkna upp dem alla. Kan studera i egen takt, vid ledig tid. Men en var till jaspis, safir, kalcedon, smaragd och så vidare. Men tänk dig, 12 portarna bestod av 12 pärlor, och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinigt glas. Och något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud den allsmäktige och Lammet är dess tempel. Så här finns ju inga katedraler eller någonting sånt. Och staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är Lammet. Så då är det också slut med alla kärnkraftverk och allt sånt här. För då är det Guds ljus, härlighet som lyser upp. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Och tänk då, som står också här, stadens portar skall aldrig stängas om dagen, natt skall inte finnas där. Och folkens härlighet och ära skall föras in i staden. Och då kan jag bara kort hoppa i kapitel 22. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Och sen om de här träden då, som bar frukt 12 gånger varje månad. Och bar det frukt åt trädets blad, gav lekedom åt folket, eller ger lekedom åt folket. Det var en stadens gata, det var som en allé då. Och tänk, ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjäne ska tjäna honom. Och också någon natt ska inte finnas mer, och det behöver inte någon lampa, sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evigheter. Och sen säger det här då kapitel 22, 7. Och se, jag kommer snart, saliga den som håller fast vid profetiens ord i denna bok. Det var ju då Johannes som fick se det här. Och sen då de här återstående sista versen från 17 till slut. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det må säga kom, och den som törstar må komma, ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. För var den som hör profetians ord i denna bok, betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Här har jag tänkt mycket på alla de här bibelöversättarna som har gått och plockat i Guds ord, att de verkligen har man varit i bön, och för man tänker att det är väldigt, väldigt viktigt och allvarliga ord det här som skrivs av, och man går och krafsar i Guds ord och tar bort eller sätter till något. Han som betyger detta säger, ja, jag kommer snart. Och tänk, amen, kom Herre Jesus. Och Herren Jesu nåd vare med alla. Så prisar jag och tackar dig, himmelske fader. Jag tackar och prisar dig, Jesus, för att du var med den här stunden, Jesus. Tackar vi så här på enkelt, Jesus, lärjunga sätt, får sitta tillsammans, Jesus, och dela ordet, Herre. Jag tackar dig för att du har allt under kontroll. Men tack att vi är din ambassadör nu, Jesus Kristus. Jag ber för oss som är här ikväll som har lyssnat till detta, Jesus. Vi har en uppgift, Herre. Och du vet att vi förvaltar det med vad vi klarar och förmår, Jesus. Jag ber för Nikolas, Herre, som kör tunnelbanan, Jesus. Han möter många människor, Herre. Ja, Jesus, jag ber att du ska sända människor i hans väg också, så han kan få ge en hälsning, Herre. Du vet, Herre. Men tack att du är med honom på dagarna, Herre, passerna, Jesus. Tack att du tar hand om Asta som möter dem här från hemsjukvården, som kommer hit, Jesus, med medicin, Herre. Att de får förnimma att här bor du, Jesus. Så att syster också kan få ge en hälsning, Herre. Tack att du tar hand om hjärtat som troget år efter år har lagt upp. Kom till Jesus, Herre. Syster ska få vila fullständigt tryggt i dina händer, Herre. Jag ber för Sebastian också, för mig själv, Jesus, vi som är här, att vi får, ja, Jesus, göra det vad vi ska göra nu. Och tack att vi får vara på torget, Herre. Jag tackar dig ödmjukt för lördagen när broder Nikolas och jag var på torget och vi fick ut material, Herre. Spel den här unge grabben i övre tonåren som spontant kom fram och ville ha bibel och vägledning, Herre. Vi får beda för de här människorna, Jesus, som har tagit emot Ja, Jesus, det tryckta ordet, Jesus. Och vi vet att det bär inte, det kommer inte fåfängt här, utan jag tror och vi hoppas vi får se en skörd, Herre, innan allt avblåses, Herre Jesus. Jag ber dig mjukt också för Annie Pedersen, som till god ålder tar sin gitarr och rör att går ut på torgerna och sjunger, Herre, de gamla väckelsesångerna, Herre Jesus Kristus. Och vi ber för alla gator, för predikanter och förkunnare, Jesus, vi som, de som kommer hit och gästar oss. Även Tommy Jakobsson som står och delar ut traktater in i stan. Och ja, Jesus, du ser var de finns idag i de här stora metropolerna, Jesus, som behöver höra evangelium, Jesus. Och det, tänk att ännu den här tiden vi lever i får vi ännu bringa evangelium. För vi vet att natten kommer, ingen kan verka, Herre, men medan vi väntar så verkar vi. Tack för att du var med mig här ikväll, Jesus, att du kunde framföra detta, Herre. Tackar dig ödmjukt för att du har visat mig de här hemligheterna, Herre. Jag är en enkel lekman, bävar inför de här sakerna, Herre. Men jag tackar dig för att du har varit med, Jesus. Och nu får vi vi får vara visliga och nyktra nu vad vi tar, Herre, in i nyhetsflödet, Herre. Att vi får ha klara kontakter med dig, Herre. Hålla oss till böckernas bok, Jesus. Men tack för att du varit med den här stunden här ikväll. Amen.